Vi ber för kollekten. Herre, jag tackar dig Jesus Kristus för att många bäckar små, herre, kan göra en stor flod. Jag tackar att du ser varje slant, varje krona, varje hjärta som varit med och gett. Välsigna, herre. Och låt det få användas i din tjänst. Så att fler människor får möta dig Jesus till frälsning. Amen. Har den här helgen som vi är inne i, alla helgona helgen, har ju en del församlingar har ju många gudstjänster, i alla fall två. Och vi har en gudstjänst och det är alldeles utmärkt med det. Men när man har en helg som den här så finns det ju lite olika texter man kan välja. Och jag har valt att fokusera på texten som handlar om helgonen. Är det någon som kommer ihåg helgonet? Ja, det ska man inte förväxla helgonen med. Utan det är någonting helt annat. Och helgon är ju någonting som vi inte alls har i vår tradition. Jag minns en gång när vi hade en god vän som var på besök. Han är hemma hos Herren nu, han heter Hans Johansson, en bibellärare. Och han kom in i vår församling och sa han så här: här finns det gott om helgon. Och tänkte, nej, det gör det inte. Men han hade nog rätt. För vår definition av helgon, och jag slog upp lite grann kring det och just på något sätt få oss att greppa hur vi skulle kunna se på helgon en sån här dag som denna. Och jag gillar den här beskrivningen. Lyssna. Ett helgon är vittnesbördet från en man eller kvinna som har mött Jesus och som har följt honom. Det är aldrig för sent att omvända sig till Herren som är barmhärtig och rik på kärlek. Punkt. Den vållar god. Den gillar jag. Och sen är det ju speciellt en sån här helg när man på något sätt sätter fokus på de som har gått före. Och jag gillar det. Att man behandlar dem med vördnad. Så som jag gjort nu. Men också att du och jag, vi minns de där människorna som har gått före. Igår var vi ute och lunchade, eller inte lunchade, vi åt middag och Jeanette med några goda vänner från öarna. Och som var lite nyfikna på vår församling. Och jag fick berätta om liksom, och då vet jag att de är ju från öarna och levt med hörnekonferensen. Och det, Nils Pollack var ju där. Och vad det han fick betyda. Och det blev, de blev rörda av det. Jag märkte att oj, hans förkunnelse, den finns kvar. Och jag tänker på alla de i mitt liv som har gått före och som gav sig tid för mig. Några är ju kvar i livet. Men några har flyttat hem. Jag tänker bland annat på Åke Eresand, teamstations grundare, som verkligen tog mig under sina vingar under många år. Vad viktigt det var. Det var ju ingen felfri människa. För ska vi leta efter det, då tror jag inte någon av oss kan säga att vi är ett helgon. Eller? Har vi några helgon här då? Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att säga ja till Kristus. Välja gå med honom och leva under korsets kraft och verklighet. Och där råder försoning. Ingen av oss här är här av en slump. Gud söker oss. Han söker kontakt. Och troligtvis är du här på grund av att någon någon gång i ditt liv sa: följ med till kyrkan. Eller pröva att be. Någon har påverkat dig längs vägen. Och jag tänker det är gott en stund som denna att tacka Gud för dem. Som har gett mig och varit där mitt under den vandringen jag har vandrat. Och gjort att jag har fått möta Jesus. Och det tackar jag för. Så någonstans där skulle jag önska att vi tar sats i den texten idag. Som egentligen var gårdagens text. Men nu hade vi ingen gudstjänst igår. Är du med? Så då tar vi den idag. För det är det här som brinner i mitt hjärta att få tala om idag. Och ni ska inte förväxla denna med Marie bebådelse fast det är samma text. Och där spelar ju kyrkorådet ibland ett spratt. Vi lägger ner den diskussionen. Utan nu ska vi ägna oss åt den kallelse som drabbade denna unga tjej. Som i allra högsta grad fick gå före och bana väg för många. Vi ber i Jesu namn. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Som är levande och verksamt. Och som är till nytta. nytta för oss. För att vi ska bli frälsta. Få lära känna dig. Förstå hur livet är. Du som är livets herre. Och väl förtrogen med allt det som vi går igenom. Och jag tackar dig herre för att idag får minnas dem. Som faktiskt hamnar i vår väg. Och så på något sätt hjälpt oss att få lära känna dig Jesus. Vi ärar dig Jesus för det. Och nu ber jag för predikan. Att du laddar den med liv. Du föder liv. Och att kanske också kallelse får drabba någon speciellt den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Vi läser ifrån Lukas kapitel 1. Lyssna i Jesu namn. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung tjej, flicka, i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Och då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Punkt. En text som är spännande att få gå in i. Maria, hon kallas ibland i sammanhang för den första karismatiken. Och det kanske är fel att lägga ett sånt epitet på henne. Men mötet med den helige ande i hennes liv är ju en nyckel. Som inte bara för henne blev omvälvande, utan för hela världen fick bäras fram genom, alltså en frälsare fick bäras fram genom henne. Ett oerhört starkt vittnesbörd till miljontals människors frälsning. Snacka om att sätta fokus på dem som har gått före och banat väg. Och när jag läste till pastor på Mose tid, det är många år sedan, så hade vi en lärare som hette Egon Onerup. Det var en god gubbe. Och han var väldigt noga med att en predika ska ha tre punkter. Och om ni har undrat vad är den där trepunkters predikan, så får ni den nu. Är det okej? Så vet ni ungefär var ni är. De första punkterna är lite längre. Och när vi kommer till den tredje så är den lite kortare. Så vet ni. Så ska jag försöka att inte vara lång. Ja. Jag hade en liten samtal om det innan. Med stor kärlek. För det första vill jag säga punkt ett. Det är att Gud kan komma till oss på ett överraskande sätt. Där du som minst planerar det. Minst har en aning om det. Minst förberedd. Så kan det ske. Plötsligt, läste vi, så står det en ängel i rummet. Plötsligt. Helt utan någon förberedelse. Och så får denna unga flicka, kanske 14-15 år, höra: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Jaha, det var väl roligt att höra det idag igen. När man förstår ju att hon blir förskräckt. Vad är detta? Och jag tänker, det är inte konstigt att när himlen på något sätt tränger in så konkret i det fysiska där du och jag lever som människa med allt vad det innebär. Där det ibland är det där som vi faktiskt är med om på gudstjänster i nattvård när vi möts i bön. När det himmelska möter det jordiska och vi får vara med. Och ibland blir det så starkt så man faktiskt kan bli förskräckt. När man inser att det finns någonting mer. Jag minns den där satsningen vi hade en sommar. Det var en tonårstjej som var med där. Hon sitter på gudstjänsten i en vanlig missionskyrka på en vanlig plats i Sverige. Och helt plötsligt får den här tjej som är i yngre tonåren se en ängel på estraden. Och hon blir livrädd. Hon börjar gråta. Har någon varit med om det? Jag känner dem som har sett det. Jag förstår att tjejen blir förskräckt. Hon var inte förberedd på det. Och det blev ju lite föremål för själavård efter det. Och det kan man ju tycka är märkligt. Men det gjorde något. Jag minns den där gamla damen i församlingen som jag en gång var med i. Som hade sån sorg över att hennes man hade lämnat henne. Han hade inte lämnat utan han hade dött. Och flyttat hem till Herren. Och hon var så ensam. Hon gick där och kände, hon våndades över detta och undrade, vad är livet värt? Och är du med mig, Gud, det här? Hon kände, det var så svart för henne och sorg. En dag kom hon hem till sin lägenhet. Hon öppnar lägenheten och går in i den lägenheten. Och det är någon gång den här tiden på året. Och så att alla fönster och dörrar är stängda. Och till sin förvåning så ser hon en vit duva sitta på hennes säng. Hon fattar ju inte direkt. Hon blev ju minst sagt förvånad på gränsen till förskräckt. Hur kom den in? Sen när det hade sjunkit ner så förstod hon. Kan detta vara en hälsning från dig, Herre? Och det här är en kvinna som var ganska lågmäld. Hon talade inte högt om det. Men det var några stycken som fick höra det i vittnesbördet. Och det tog tag i oss. Vanliga bönesamlingar. Jag minns för inte alldeles för länge sedan ett möte, en ungdomsmöte. Där det var en ung människa som var där som bara brast ut. När det blev så varse om att, ja men det är ju någon mer här. Ja, det är någon mer här. För när vi är samlade i hans namn, då är han mitt ibland oss. Och ändå kan man bli förvånad över den erfarenheten som man på ett sätt har lärt sig. Men när man gör erfarenheten, det är på riktigt. Han är här. Och han är här nu. Så överraskningsmomentet kan vi vara med om. Oavsett om du har varit med länge i tron. Eller ny i tron. Eller faktiskt ännu inte fått en tro. Och man kan tycka det är märkligt hur Gud väljer en ung tjej. För att upprätta sitt rike. Den här tjejen som faktiskt i den kallelsen hade mer eller mindre kunde få en dödsdom på sig att bli stenad. För att gravid utanför äktenskapet kunde medföra nämligen sådana straff. Hennes man eller hennes fästman kan man säga Josef skulle kunna lämna henne. Och varför välja just Nasaret av alla hålor i Sverige eller i världen? Nasaret är ju inget speciellt roligt ställe. Jo, det kan man ju tycka. Men jag har ju varit där så många gånger. Men en håla, skulle man kunna säga. Men nu när vi har facit i hand så förstår vi ju att det ligger i Guds tanke att gärna utvälja det som ingenting är, som inte ser ut så märkvärdigt. Där, förstår man, ligger Guds fokus. För att ingen ska kunna berömma sig. Och någonstans är ju det en tråd i Bibeln. När han kallar Abraham i Haran. Den här gamla gubben. Som blev använd av Herren. Du ska åka dit och du ska göra det och du ska göra det. Och han lydde och han följde. Märklig berättelse. Mose till exempel, han som skulle vara med och hjälpa till, som hade ihjäl en människa, fick fly för sitt liv ut i öknen och leva ett helt annat liv i 40 år. Och till slut när Gud kallar honom så kommer han på, jag kan ju inte tala. Det är också en märklig berättelse. Det var bättre att möta någon som skulle kunna tala då. Men 5 gånger gjorde han klart för Gud, jag kan inte prata. Till slut, han hade ju en mun. Men det var svårt. Jesus födde sitt stall. Herdarna var de första som kom dit till honom. Vi ser lärjungar, bräckliga människor, ungdomar som inte har alla hästar i stallet bokstavligen. Olärda fiskarpojkar. En hatisk teolog. En kamming. En gubbe som hade karriär att på något sätt vara med i det kristna politiska partiet. Saulus hette han. Han var på väg till Damaskus. Men han ville fånga och fängsla de kristna. Han möter Jesus. Så ser vi berättelsen som kryllar av kvinnor och män och ungdomar som Gud väljer så som han vill. Det verkar inte vara någon logik bakom det. Men om du sitter här och tycker, Gud kan inte använda mig. Jag är så ynklig. Jag kan ingenting. Då ska du veta att just du kan vara i Guds blickfång. För det som ingenting är, det väljer Gud ut. Och symbolerna. Ja, det är inte några enkla symboler som kom att följa vägens folk som de kallades i början. Utan korset, detta fruktansvärda avrättningsredskap, kom att bli kännetecknet för dem som följde honom. Alla är vid Guds blickfång. För Gud ser inte till det yttre. Och vi kan överraskas. Även en gudstjänst som vi går till som den här. Även när vi går fram och tar emot nattvårdens gåvor. Som vi kanske har gjort många, många, många gånger. Och det finns ett visst slentrian kan finnas i det. Gud kan överraska dig på nytt. Och när Herren, punkt 2, kommer till Maria så sker det genom den helige andes kraft. Denna helige ande som utgöts på pingsten. Som Jesus var så noga med att stanna tills ni har fått anden. Gå sen ut. Tänk vilken rikedom att ha den helige andes närvaro. Över hela denna jord som verkligen lider. Så är Gud en bön bort. Allstädes närvarande. Det är hopp. Att vi inte behöver undra vad är han. Vilket vi ändå kan ställa frågan ibland. Maria sa, hur ska det här ske? Hur ska det gå till? Och frågan är ju helt rätt. Och man kan ställa sig frågan, hur kan Gud använda mig? Med allt det jag är. Med allt det jag har. Med allt det som är mitt CV är bra och allt det som är mitt CV inte är bra. Kanske du känner igen dig. Men Gud erbjuder ett val. En fråga. Han bjuder in oss till att vilja använda. Där du och jag har ett val att säga ja eller nej. Och frågan handlar ju inte om det är inte att hon inte har en tro. Utan hon vill ju bara veta hur ska det gå till. Jag är en ung tjej. Jag kan ju inte bli gravid. Nu. Hon fattar inte. Låt mig säga en sak då. Att när Gud vill någonting så kan ibland vår logik överskridas. Vårt sätt att tänka Gud i en box kan ibland behöva sprängas när Gud talar in i våra liv. För det är sant det texten säger att ingenting är omöjligt för Gud. Det har vi hört. Men tänk om det fick landa ännu mer i mitt liv. Och så svaret. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila på dig. Ty inget är omöjligt. Och jag tänker att det verkar vara Guds specialitet. att göra just det omöjliga till möjlighet. Och det är genom anden det sker. Och då behöver vi påminna om dessa sanningar som hela kyrkan vilar på. Att det är inte genom en människas styrka eller kraft det ska ske, utan genom Guds ande. Tänk vilken resurs av kraft, av energi, där den tredje personen i gudomen vill göra det genom oss och med oss. Wow! Och det här ordet, helige ande ska komma över dig, är egentligen det grekiska ordet direkt översatt från hebreiska ordet som är samma i första Mosebok kapitel 1. När Guds ande svävade över havet. Guds ande svävade och det skapades. Det är samma ord. Guds ande ska komma över dig. Hur går det till? Tänk om man har fått läsa en kurs ett år på EHS. Jag vill läsa en kurs hur helig ande kommer över mig. Så jag kommer ut härifrån så har jag en helig ande över mig. Tänk om det hade funkat så. Och examinera av en sån. Hur gör man det? Det övergår vår logik. Det vi kan göra är säga, Herre, här är jag. Och våga be den bönen. Herre, ske med mig det som du vill. Maria bad egentligen inte om ett tecken, men hon får det på köpet. Där ängeln bara säger, du Elisabet, din släkting förresten, hon väntar också en son. Fast hon är gammal. Och hon har egentligen passerat bäst före datum. Kan man säga så? Kan man inte säga, men det gäller att bli gravid, kan man säga så. Hon var ofruktsam. Och det ville han bara berätta för Maria. Och jag gillar de här verserna. För att förnyelsens vindar och att bli använd och kunna bli använd av Herren på olika sätt har inget med ålder att göra. Det har ingenting med, det behöver inte ens ha med naturliga ramarna runt att göra. För ingenting är omöjligt. Jungfrufödseln, det är ett under. Men det är ju nästan lika stort att Elisabet kunde bli havande. När den biologiska klockan hade ringt ut. Och jag möter ju många unga människor som kämpar. Herre, vad vill du i mitt liv? Vad har du för tankar för mig? Vad tror du Gud? Vad vill han? Och det är en viktig bön att be när man är i unga år. Tänk på din skapare i en ungdomstid för de onda dagarna kommer, står det. Och vad är onda dagar? Det kan man ju fundera över. Men när man är ung och inte sitter fast i alla svårigheter man kan hamna i, då är det bra att be den bönen. Men det är också intressant att ålder inte är ett problem för Gud. När man tänker att ja, jag är verkligen en bäst före datum och passerar på mig, så tänker Herren aldrig så om dig. Aldrig så. Utan du kan få bli använd och att Guds ande kan få komma över dig. Och jag tänker igen, jag har sagt det förut och jag vill gärna citera Peter Halldorf i en hörnekonferensen 7-8-9 år sedan. När han säger, om jag ska be om råd, så gör jag det sällan om någon som är under 75. För jag vill höra en äldre människas vishet som har gått före och i en mån ett helgon. Så tänk inte ålder. Utan tänk, här är jag, Herre. Och det är så punkt nummer 3. Du är att Gud söker ju på något sätt, så märker vi att han söker våra hjärtan. Och allt profetiskt tilltal från Gud handlar ju alltid om en inbjudan. Det är ju aldrig att du ska, utan egentligen underton. Det här vill jag för dig. Vill du? Och så lämnas det alltid en utväg där du och jag på något sätt får bestämma. Och Maria säger, må det ske med mig som du har sagt. Vilka ord. Och det här tror jag är ett gensvar som Herren längtar efter. Från alla oss, oavsett vad du har för funktion eller om du har varit gammal eller ny i tron, så är det en överlåtelse. Må det ske med mig som du har sagt. Och vad har han sagt? Det är en bra bön att be. Herre, vad vill du med mitt liv nu? Och så kan vi på något sätt också vara med och förnimma det som står i ordet. Så att vi både vilja och gärning förverkligar hans syfte. För när du ber den bönen, Herre, vad vill du med mitt liv? Så kan du vara övertygad om att du till slut kommer att märka att det dyker upp en vilja i ditt liv. Det här vill jag. Och den viljan kan ofta vara ifrån Gud. Så att vi både vilja och gärning förverkligar hans syften. Må det ske med mig som du har sagt. Och så säger hon att hon är en Herrens tjänarinna. Och det här ordet tjänare, det handlar om att helt stå i en annans tjänst. Att man lägger ner sitt liv inför honom. Herre, jag är din. Led mig. Och skulle man kanske översätta det på modern svenska så skulle det kunna eventuellt låta så här. Om Herren kom till oss och hade några fina tankar. Kunde man säga, okej då. Låt det bli så då, Gud. Jag är öppen. För jag tror att du har koll på läget. Jag vill tro att du har koll på läget. Men då får du fylla mig med ande och kraft och allt jag behöver. För i mig själv kommer jag inte att fungera. Då får du ta kontroll över mitt liv. För min kontroll, den kommer inte funka. Använd mig då, Herre, så som du vill. Men det får ske på dina villkor. Amen. Förnyelsen, den kan vara smittsam. Och när någon får tag på det så är det lätt att det sprider sig vidare. För det är de goda nyheterna sipprar fram ur en människas liv så vill fler hänga på. Och bli drabbade av de goda ringarna som sker runt våra liv. Och det är precis det som händer. När Elisabet då får besök från sin yngre släkting Maria så står det hur fostret i Elisabets mage liksom spratt till, fyllt av ande. Han som kommer att bli Johannes döparen. Det smittar. Det smittar. När Guds ande börjar leva i en så smittar det till en annan. Så det spritter till. Man känner igen det. Kan Gud använda den människan, då kanske han kan använda mig. Amen. Det är ett rätt tänk. Insikten om det här. Att vi kan få vara använda av Gud. Fast vi egentligen inte har så mycket att komma med mänskligt sett. Blev så påmind. I tisdags när vi var ute på Hörne. Var på Hörne bio. Hur många av oss var med här? Det var några stycken. Mest ungdomar. Och några som ville vara ungdomar för att hänga med och se på den bion lite billigare. Nej. Det var fult sagt. Det var inte med det att göra alls. Men vi var nästan full bio på Hörne och så såg vi på Jesus Revolution. Och där är en scen där som jag tycker är så fantastisk. En kille som heter Greg, han kommer till tro. Han blir bokstavligen uppryckt från gatan där han är i det djupaste mörker. Och han blir så inspirerad och en gång får han möjlighet att hoppa in för att tjäna en äldre församling och att tala där. Och han åker dit med inspiration och det, som, det landar inte helt hundra så han får ingen kallelse tillbaka. Och man märker att han blir så ledsen för detta och tänker nu har jag bränt alla broar och jag gav Gud en chans och det funkar inte. Och till slut så får man läsa hur får man möta den Chuck Smith, pastorn som var med från början. Kommer med några nycklar. Säger att det finns en kyrka där borta som är tom. Jaha, säger han. Och jag har nycklarna hit. Jaha. Vill du ha den? Va? Ja, du får de här nycklarna nu. Så får du åka dit och bygga din kyrka. I Jesu namn. Och så får man se den förvandlingen. Och denna Greg kom att från den dagen tjäna hela sitt liv i den församlingen. Och så många människor kom till tro. Men det började med att någon såg en människa i djupaste mörker. Gud kan använda vem som helst. Han söker inte som du och jag mänskliga CV:n. Han söker i framförallt en sak och det är vårt hjärtas ja. Vill du? Vill du? Vill du? Och med det så så säger jag amen. Ska vi alldeles strax sjunga någon sång. Sen ska vi få med om att gå in i nattvarden och ta del av de gåvor som Herren har berättat oss att på något sätt bokstavligen äta in försoningen igen i våra liv. Låt det också få bli ditt möte igen. Och kanske att han överraskar dig på nytt. Vi ber. Herre, jag tackar dig Jesus Kristus för att ingenting är omöjligt för dig. Och Herre, jag tackar dig för att när du ser på Partille kommun så vet vi att du tänker att alla de som bor här ska få vara dina barn. Och jag tackar dig för att du har sänt bland annat våran gemenskap här till att tjäna det syftet. Att göra dig känd och trodd och efterföljd, Herre. Och Herre, jag tackar dig för att det är fullt möjligt att den här kommunen skulle få bli drabbad av din helighet, av din glädje och din frälsning. Herre, jag ber att det inte ska begränsa dig i vår lilla box, utan tänka att det är möjligt. Att det är möjligt, Herre, därför att du kallar oss enkla människor och utrustar oss med din väldiga kraft. Och sen kan saker och ting ske som är långt över vårt förstånd. Tack Herre för din heligande. Och tack för de människor som du har fyllt av dig själv. Som har gått före. Som gör att vi sitter där vi sitter här idag. Låt oss få ta stafettpinnen vidare. I Jesu namn. Amen.